Og her kommer nu det femte program i serien Norden i skolen. Voksne synes tit, at børn skal være taknemmelige for al den fritid, de har, og de lange ferier. Og hvad bruger de så egentlig al den tid til? Norden i skolen har mødt en række børn fra Norge, Sverige og Danmark, som fortæller om deres vidt forskellige fritidsinteresser.
Hej, jag heter Julia och jag är 10 år och jag liker att dansa på substans för att jag har dansat hela livet mitt.
Jag heter Vium och 12 år och breaker.
Jag heter Tarja, jag är 15 år och jag är breaker.
Julia med mörkt krusete hår och bruna ögon. Tarja med lyse krøller og blå øyne, og Vium med mørkebrunt, glatt hår. De har én ting til felles. De elsker dans. Nærmere bestemt hiphop, break, street dance.
Jeg drømmer om å bli en hiphop-danser og en, hva heter det, en breaker.
Og hvorfor det?
Fordi at jeg elsker musik, og jeg elsker å danse. Jeg danser hver eneste dag hjemme, på skolen og i senga.
I senga altså?
Ja, fordi at når jeg hører på musik i senga, så danser jeg liksom med kroppen.
Jeg har funnet veien inn i et trangt smug i Lybekkgata 1, like rundt hjørnet fra Oslo City. Ute er det grått og kaldt. Mens opp trappene i fjerde etasje er det hot og livlig. I treningslokalene til dansegruppa Substans.
Dere tre, en, to, tre, ut i gangen og øve på det de gjorde
i går. Det er veldig morsomt å lære nye spektakulære triks og sånt, som man da setter sammen med dansing sånn tradisjonelt med hiphop og sånn, som jeg synes til sammen blir veldig kult og morsomt.
Hva du mener med spektakulære?
At det er ting som vanligvis da man ikke klarer å gjøre, men så må man trene og så klarer man å gjøre det. Og da ser det ut som noe man trenger å trene for da.
Er det vanskelig?
Det er vanskelig, men når man har trent på det og får den riktige teknikken, så er det ikke vanskelig lenger.
Så gå sammen med Claudia ut.
Camilla Tellefsen er trener og opptatt av at dette ikke bare handler om heftig dans og kule rytmer. Det handler om å bygge opp troen på seg selv, og det handler om samhold.
Det viktigste er nok å tro på seg selv og jobbe hardt for det man drømmer om. Være på en måte fokusert på det man vil, da. Bruke energi på det.
Og hvordan gjør man det gjennom hiphop og break?
Man trener hardt, øver mye, og både alene og sammen med andre. Så det handler egentlig veldig mye om fellesskap, og det med å utveksle med andre, både med voksne og andre barn. Så det er både det å trene hardt, men også liksom sosialiseringen tror jeg er veldig viktig for å holde motivasjonen oppe.
De konkurrerer også. De driver med battle. Men det viktigste er ikke å vinne. Det viktigste å klappe og heie på hverandre, sier Jolei.
Vi pleier å si woo og masse rare ting, og gjøre masse ting med hendene våre, og si at det kjempebra og sånne ting. Så vi liker veldig godt hva vi gjør til hverandre.
Så hvorfor det viktig å klappe og heie på hverandre og sånn?
Fordi at det jeg lærte om danselærer, at hvis man står stille, bare stirrer på en annen, føler man ut som at du ikke kan danse. Og hvis du skal klare å danse, så må du liksom gjøre ting med hendene dine, klappe for andre, og ikke bare stå stille og ikke kan noe. Fordi da klarer du ingenting.
Vi heier for det meste på hverandre. Det litt sånn, innimellom så har vi sånn, konkurranse bare for å øve oss på hvordan det å være i konkurranse, men det liksom ikke noe konkurrering egentlig.
Men battling, driver dere med det? Battle?
Ja. Ja.
Hva det?
Det når to forskjellige folk som break eller hip og sånt, som skal møte hverandre og danse mot hverandre, og så er det sånn dommere eller noe sånt, som liksom den beste, eller den som, ja, kommer videre og kan vinne ting.
Gjør du det, eller driver du med det?
Jeg har battlet noen ganger, ja, og det er veldig morsomt. Det er litt sånn, det er jo improvisasjon, så det er litt vanskelig å vite hva man skal gjøre. Men annet enn det, så synes jeg det er veldig morsomt, og det er veldig kult når det er folk som ser på og sånne ting.
Ja, det er mange forskjellige måter å bruke det eller å forklare det på, men jeg kaller det ofte energi da. At man gir energi og på en måte bølger av energi til hverandre sånn at man kan gi videre. Altså, det er jo ikke bare den som danser som gir, det er jo også publikum som ser på som gir. Så det er liksom en utveksling.
Og det er viktig i hiphop og break.
Ja, det synes jeg veldig viktig. Fordi det er, altså hiphop er jo en kultur, og det handler veldig mye om utvekslingen, og ikke bare en enkelt person, og den personen sin fremgang. Det handler om liksom hele kulturen.
Og hva er forskjell? Kan du kjapt si noe om forskjellen på liksom hiphop og break, og hvordan de henger sammen?
Altså hiphop er en kultur i utgangspunktet som inneholder både visuell kunst, graffiti, DJing, musikk og dans. Og i dansedelen så var breaking var den første hiphopdansen. Sånn at breaking er en del av hiphopkulturen. Men senere på 90-tallet så kom det også en egen dans som het hiphop, som ble danset til rapmusikk, som er mer det man kjenner som hiphopdans når man ser på TV i dag. Så innenfor hiphopkulturen så er det masse forskjellige dansestiler, blant annet breaking og hiphop da. Det er litt komplisert, men vi her på Substans, vi bruker ordet streetdance som samlebegrep for alle de her stilene, popping, breaking, locking, hiphop og så videre.
Jeg født i Colombia. Jeg bodde i et barnehjem, så jeg har norske foreldre her som adopterte meg.
Så du har danset da du var i Colombia, og du har danset når du kom til Norge?
Ja, jeg har egentlig ikke danset så mye hiphop i Colombia, men med sånn der sånn cha-cha-cha-dans, hva kaller det?
Det er liksom for alle, i alle aldre på en måte, og på alle nivåer. Så det er veldig bra. Det er morsomt at det kan blandes om.
At det er liksom alle typer folk som kommer sammen og danser sammen?
Ja.
På Substans møtes barn og unge fra alle deler av Oslo. Og alle hjørner av verden. En danske fra Korea er breaktrener. Og musikken er svensk. Mangfold er egentlig en selvfølge. Ikke noe jeg tenker noe særlig på, sier Camilla.
Det er klart det er mye blanding av både etnisitet og alder og kultur og klasse. Men det er liksom, hvis jeg skal si noe om det, så tenker jeg at det er veldig bra. Fordi her snakker vi aldri om det engang. Det er bare sånn det er på en måte. Det er ingen som snakker om hvor du kommer fra eller sånn. Jeg vet ikke. Det bare sånn vi bare man, forskjellig.
Man har kommet forbi det stadiet at det noe å snakke om en gang.
Det nesten litt sånn. Det klart, jeg spør jo alltid folk hvor de fra, på en måte sånn av nysgjerrighet og interesse. Ja.
Ja.
Funker det?
Ja, ja. Ja.
Så dere kan... Men ikke for nærme heller. Fort, altså.
Prøv en gang
da. Og så skal jeg komme på det.
Ja, det perfekt.
Men hva har det betydd for deg å komme, altså å begynne her på Substans og begynne å danse her?
Det har betydd veldig mye for meg. Jeg er veldig glad for det. Jeg er kjempeglad, og jeg liker å lære ting og gjøre ting. Og hvis jeg ikke er positiv, så kan jeg bare egentlig gå, synes jeg.
Zlatan Ibrahimovic.
Hur gamla du fria du kan.
Där på mig, där jag bor i.
Vi ser en lunefågel som står i en kulle nära Islands ö där den börjar sjunga lite.
Det ni hörde är lunefåglar, även kallade puffins, som sjunger för sina ungar på en ö utanför Island. Jag har träffat en ung kille på en skola i Skärholmen i Stockholm som berättar om sitt stora intresse, lunefågeln.
Jag heter Anthony Leonardo Gomez. Jag är 14 år, snart 15 imorgon. Jag har massor av intresse med fåglar och natur. Min favoritfågel, det handlar om lunefågeln. Det är en fågel som liknar nästan som en pingvin fast näbben är skillnaden. Den har olika färger.
Lunnefågeln är drygt 30 cm hög, lite rund och med en stor näbb i olika färger. Och till det en tät svartvit fjäderdräkt. Fågeln ser sammanfattningsvis ut som en riktig sötis. Jag frågar vad det är med just lunnefågeln som har fångat Anthonys intresse.
De är faktiskt jätteunderbara. De är en av fåglarna som ingen visste att det fanns här i Sverige. Ingen visste vad det finns, men nu när många håller på att bli intresserade av naturen och fåglar, då börjar de veta att de finns. De första lunnefåglarna har redan dött ut, så nu kom de andra som representerar symbolen av den familjen.
Som ni hör kan Anthony verkligen tala hur länge som helst om fåglar. Han säger att när man är intresserad av något, då blir det roligare ju mer man vet. Därför vet han massor.
Vad jag gör är att ta reda på massor och mycket information.
På nätet eller?
Mest böcker, för böcker är mest mer källor än internet, för ibland de kopierar och ibland säger de falska saker som man inte vet.
Och det finns verkligen mycket att säga.
Alltså förr i tiden i Sverige har det redan funnits lunefåglar, men de har dött ut på grund av dålig natur när klimatet börjat förändras på grund av oljan, så här bilar som avgaser. Ja, det.
Var finns lunefåglarna?
De finns i Island, i en ö nära Island. Också i Atlanten, i en av Atlantens öar.
Är det en ovanlig fågel?
Jo, typ för att de har bon inne i grottor i små hål. Inuti som de råttor till exempel. De är där inne och har unga, bara en unge. Och ungarna sväljer en hel fisk, en stor fisk. Och lunefångar kan fånga typ 10-9 långa sill på en enda gång i sin mun.
Och det är ovanligt?
Ja, för att så liten har en stor näbb, de kan fånga så mycket fisk. Det är därför de överlever mycket.
Lunefåglarna har alltså det förändrade klimatet emot sig, men även andra saker hotar dem.
Men nu håller de på att inte överleva för att ungarna ibland går ut från bon och är ibland på städerna i Island. Runt, och många barn försöker hjälpa dem. Ja, och det finns också typ av fiender som fångar lunafåglar, så det blir för svårt för dem. Mm. Och också människor börjar jaga lunafåglar för att laga dem till mat. Mm. Till exempel Gordon Ramsay från Masterchef. But it was the puffin I was here for and I couldn't wait to cook with it. Marinated puffin breast in Brenneven. Take the breast off the bone. Just a tad larger than a pigeon breast, but 100 times tastier.
Ja, ni hörde rätt. Lunnafågeln anses vara en delikatess. Här hörde vi tv-kocken Gordon Ramsay grilla och äta lunnefågel. Ramsay säger att den har en distinkt smak. Men nu när man vet så mycket om fågeln tycker man mest att det är lite deppigt att någon faktiskt vill äta upp den.
Jag tyckte det var hemskt för att när lunafågeln dog så kunde man bara dra ut benet och kunde man se det man kunde äta. Bara ta bort fjädren och allt.
Du vill inte äta dem, du vill liksom observera dem eller vad man säger.
Ja, för att de är viktiga i naturen, för att om de försvinner då kommer de försvinna ur en av de fågelarterna. De är en av de första fåglarna som har börjat synas, men nu har de på att försvinna. Mm, lovely. And then
puffin straight to the marinade. När Anthony blir stor skulle han vilja hitta platserna där fåglarna är. Eller kanske en helt ny art av lunnefåglar. Om man gör så, så kallas man för ornitolog.
Jag skulle vilja veta var de finns. Det kan kanske finnas en stor flock i en ö någonstans där ute. Jag skulle vilja veta var de skulle vilja veta, hälsa på dem och ta reda på. Och se om de börjar utvecklas eller inte. Om de börjar bli annorlunda, så här, nya arter.
Alltså fåglar, det är ju ett stort intresse. Det är ju många som intresserar sig för det. Men jag tänker att du är väldigt ung för att intressera dig för det. Har du hört vad någon annan, vad säger andra om ditt intresse med just fåglar?
Jag berättar ibland för andra, mina kompisar och min familj. Och min familj vet mycket om fåglar. Jag tar hand om mycket om små fågelungar som jag hittar utanför.
Om Anthony ser fåglar i naturen som har farit illa tar han hand om dem. Oftast är det ungar som har till exempel ramlat ur sitt bo.
Ja, om jag ser så här föräldralösa små fågelungar, då tar jag hand om dem ibland och sen släpper jag ut dem. Till exempel fiskmåsungar, blåmissungar.
Hur många tror du har räddat då?
Jag har typ 7-6 stycken. För att små ungar, de kan inte försvara sig själva. Till och med föräldrar kan inte, för att de måste skydda sig själva.
Vi tittar på en till film på lunnefåglar och jag frågar om Anthony har träffat på en lunnefågel än.
Yep.
Har du träffat en puffinbjörn någon gång?
Nej, men jag skulle vilja göra det. Jag skulle kunna göra den om jag blir typ 18-19 år. Jag kan resa till Island, det jag sa. Och träna om dem. Ja, för att lunnefåglar, de är fantastiska. De är en av de fantastiskaste arterna som finns.
Så gang på gang på dig ska vara ut på det.
Jag begyndte att spela musik för att jag godt kan lide det, och min mor synes jag har musikalska evner.
Grunden till att jag spelar musik, det är för att jag synes det är en god måde, och alltså när man har upptaget sig själv så kan man se hur god man har blivit, och så kan, hvis man kikar på för exempel för 2 år sedan, så kan man höra hur god man har blivit, och så kan man också, så har man också något att lave. Jag synes det är mycket sjovt.
Hej, jeg hedder Daniel, og jeg spiller trompet. Jeg spiller trompet på musikskolen i Danmark i København. Jeg begyndte at spille musik, fordi at jeg godt kan lide det, og min mor synes, jeg har musikalske evner.
Hvordan opdagede hun, at du havde musikalske evner?
Fordi jeg godt kunne lide at synge, og det lød godt. Og jeg altid lavede musikalske lyde eller sådan noget. I den stil.
Så du gik altså rundt og trummede, eller?
Nej, sådan fløjte og alt muligt.
Hej, jeg hedder Lukas, og jeg er 11 år gammel, og jeg spiller klarinet i Københavns Musikskole. Jeg har spillet klarinet i 2,5 år.
Og hvorfor begyndte du at spille klarinet?
Fordi at min storebror, han spiller, og han begyndte at undervise mig. Men så efter cirka 1,5 år, så var han ikke god nok til at undervise mig mere. Så begyndte jeg på Københavns Musikskole. Jeg spiller mest sådan klassisk musik, eller jazz, eller noget. Sådan.
Hvad kan du bedst lide, klassisk eller jazz?
Jeg kan bedst lide klassisk, fordi jeg synes, det er nemmest at spille. Der er ikke så meget, der er ikke lige så meget rytme, og det er svært at spille jazz. Jeg øver mig cirka 20 minutter om dagen. Jeg kan godt lide at øve mig hver dag. Jeg synes, det er rigtig sjovt at spille. Jeg synes, at jeg vil godt blive bedre. Jeg vil ikke være musiker, når jeg bliver større, fordi jeg vil bare beholde det som en hobby, fordi at jeg har hørt, det er rigtig svært at være musiker. Og selvom man er rigtig, rigtig god, så er det stadig svært at komme ind på de store orkester. Grunden til, at jeg spiller musik, det er fordi, at jeg synes, det er en god måde at... Altså, når man har optaget sig selv, så kan man se, hvor god man er blevet, og så kan man... Hvis man kigger på for eksempel for 2 år siden, så kan man høre, hvor god man er blevet, og så kan man også, så har man også noget at lave. Jeg synes, det er meget sjovt at spille musik.
Jeg spillede trompet i næsten 1,5 år, og før det spillede jeg 4 år klaver. Jeg skiftede til trompet, fordi at min lærer var rigtig kedelig, han grinede aldrig sådan noget. Og jeg ville også godt prøve noget nyt, så jeg valgte trompet. Forskellen ved at spille trompet og klaver er, når du spiller trompet, så skal du bruge din mund meget, og du skal lære at kontrollere den i stedet for dine fingre. Men dine fingre skal du selvfølgelig også kontrollere. Jeg øver mig hver dag 20 minutter, og så hver torsdag spiller jeg 50 minutter med i et band. Og om mandagen har jeg trompetundervisning. Det var som regel i 35 minutter. Jeg kan bedst lide at spille sådan noget med lidt gang i det, så, men ikke for hurtigt. Jeg kan godt lide at være i orkestret, fordi at... Man har venner, man spiller sammen med, og det er sjovt. Man kan få sig nogle gode grin. Og jeg er ikke så glad for at spille solo, fordi at, jeg er ikke så vild med at stå alene. Så derfor foretrækker jeg orkester. Jeg synes, det er lidt skræmmende at stå alene på scenen. Så.
Når man spiller i et orkester, så er der ikke nogen, der venter på dig. Der er ikke en, som venter på dig, hvis du... har gået galt. Det er lidt anderledes end at spille alene. Ja, når man skal spille foran de andre, så bliver jeg, så synes jeg, at jeg ryster lidt med benene, men jeg synes, det er meget sjovt at komme op og spille til en koncert. Og man kan også godt blive spille som en solist, hvis man vil.
Okay.
Og det har jeg gjort nogle gange. Og det går nogle gange bedre end andre gange. Jeg har prøvet, hvor at det gik lidt dårligt, men det er ikke gået så dårligt. Altså, det er gået okay. Jeg har prøvet 2 gange, hvor det gik rigtig godt. Men ellers, så er det bare gået okay. Der var en gang, hvor jeg havde spillet, og så... det var lidt sjovt, fordi det plejer at være sådan, at jeg øver mig rigtig meget, og så kommer jeg op på scenen, så spiller jeg den 10 gange dårligere, end jeg øvede den derhjemme. Men der var en gang, hvor jeg spillede den 10 gange bedre, end jeg har gjort derhjemme, og jeg er bare gået og stresset derhjemme, fordi jeg synes, jeg spillede den så dårligt. Når man selv spiller, så kommer man til at kritisere sig selv meget mere end ens publikum. Fordi det er jo en selv, som står med instrumentet.
Hvordan føles det så, når man skal spille foran de andre i orkestret? Bliver du så nervøs der? Eller?
Nej. Fordi jeg spiller... Jeg sidder ved siden af mine venner, og så hygger vi os, mens vi spiller. Så det er ikke ligesom at stå alene. Du kan godt blive bange, hvis du er nervøs for, at der sker noget, hvis du spiller forkert. Men som regel, så hvis jeg spiller forkert, så plejer jeg bare at tænke, når jeg spiller forkert, det skal jeg gøre bedre næste gang.
Nej, der er ikke nogen, der bliver sure. Altså, fordi det er jo bare et begynderhold. Men hvis man kommer højere op, så skal det være perfekt.
Mine venner synes, det er lidt underligt, men altså, de synes, det er fedt nok, at jeg laver noget andet. Jeg har kun 2 eller 3 venner, som også spiller musik, men der er ingen af dem, der spiller blæser. De fleste af dem spørger, hvad er en klarinet? Altså, jeg ved ikke, fordi der er ikke så mange, der spiller klarinet på musikskolen i Danmark, faktisk. De små musikskoler, der kan man ikke få klarinetundervisning. Det er jo meget få steder, man kan få klarinetundervisning. Det meste, det er privat.
Så nu hvor der ikke er så mange, der ligesom kender til en klarinet og sådan noget, kan du så ikke prøve ligesom at fortælle dem, der skal høre det her, hvordan en klarinet ser ud?
En klarinet, det er sådan, den er meget aflang, og den har rigtig mange klapper. Den ser meget kompliceret ud, men man bliver jo vant til den. Man ved jo, hvor de ligger. Og,
hvor men, hvad for nogle ligger? Undskyld.
Hvor klapperne ligger. Ja, de ligger rigtig godt til fingrene.
Og når du så spiller, hvordan får den til at lave lyd så?
Den vibrerer rigtig meget. Jeg tror, hvis man nu står i et hus, og man går udenfor, så kan man altid høre en klarinet. For eksempel, inde på musikskolen, så er der nogle rigtig, rigtig tykke døre. Tit, når nogle andre instrumenter spiller, så er det tit sådan, at man ikke rigtig kan høre det. Men klarinet, den sådan, vibrerer igennem dørene.
Hvordan? Altså, så puster man i den, eller hvad?
Ja, men når man spiller på den, så skal man bruge tungen til at sætte an. Sådan så man får et rigtig godt stød. Og ellers så puster man bare, men man skal have rigtig stramme kæber.
Okay. Kan du måske prøve at spille en lille smule?
Jeg spiller en C-dur, fordi det er den nemmeste.
Hvad synes du om at spille koncert?
Jeg synes, det er dejligt, fordi forældre kommer og lytter, og så kan man sige, hørte du mig? Og sådan noget. En trompet, den består af nogle dele. Den har et mundstykke, og så har den ventiler, og så nogle rør, som luften går igennem. Den er ret lang. Cirka en halv meter lang, og har 3 ventiler. Og, man, ja, og ventilerne gør, at luften ryger igennem de forskellige rør, og så kommer den ud igennem hullet i den, eller hvad det hedder.
En traktagtig form.
Ja.
Norden i skolen redigeres af Nina Bull Jørgensen, Johanna Hinteregger, Kirsten Røn og Carsten Farov, og i denne uge var Maria Cariola Eriksson også med til rette lækker. Serien er støttet af AP Møllers Fond.